Hej hej, Johan Ingelskog heter jag. Nu är vi tillbaka igen.
Ja, Anita Granlund, avtalssekreterare. Ja, vi är tillbaka igen. Det var lite länge sedan sist.
Varför har det blivit så då?
Ja, det är så här att ni lyssnar på poddavsnittet av Förhandlarna nu då.
Mm. Nummer fyra.
Nummer fyra, ja. Och vi har haft en del arga medlemmar och förtroendevalda som har hört av sig till oss. Och för att vi har dröjt med den här podden.
Det var ungefär två veckor sedan senast, va?
Ja, det vart ju lite mer den här gången. Och då kan vi väl berätta vad skälet var till det då. Det var ju att vi har ju haft en del strul på avtalsområdena. Och särskilt då inom soteriet. Och det ska vi prata mer om idag. Mm. Och vi ville liksom se lite grann vart det tog vägen med de förhandlingarna innan vi poddade. Dels att vi har varit upptagna, men också att vi ville ha lite resultat av det där. Och då dröjde det en halv vecka till då.
Så då kom det en massa arga mejl här. Då kom det. Förstått på redaktören.
Kom det, ja, precis. Men nu är vi tillbaka.
Ja, vi får se här om det blir, om det blir mer. Det beror ju på hur många som lyssnar på de här programmen. Vi är ju lite kräsna här nu. Nu vill vi ha upp lyssna siffrorna igen.
Absolut, det vill vi.
Jaha, vad ska vi prata om idag, Lenita? Du är lite redaktör här idag.
Nu är jag redaktör idag, ja. Jag tänkte att vi tar vid där vi pratade lite senast. Hur går det nu i avtalsrörelsen apropå att vi har en massa pågående förhandlingar? Och det känns lite grann som att vi har sagt så här, vi är snart klara. Och nu känns det som att vi är inte så klara. Men vi är klara med några avtal sen sist i alla fall, sen förra gången. Vi har ju förhandlat arbetsgivaralliansen Vård, som vi har pratat en del om tidigare avsnitt. Det är klart nu. Vi är färdiga med trädgårdsanläggningen på SLA.
Mm. Svenska lantarbetararbetsgivarna.
Ja, och golfen med samma arbetsgivarorganisation. Mm. Och det gick ju bra med alla de avtalen, och de finns ju mer att läsa på hemsidan om. Men sen var det ju ett avtalsområde här som drog ut på tiden och tog lite längre tid än vad vi hade tänkt oss, och som var ganska struligt ända in till slutet. Och det var ju det avtalet.
Med sotarna, ja.
Sotarna, ja. Och det var, vi pratade faktiskt förra avsnittet lite om nattmanglingar. Och nu blev det ju nattmangling då igen. Men vi kom fram till ett avtal. Men vad var det då som var så komplicerat den här gången?
Ja, men det är ju ett lite, jag ska inte säga ett speciellt avtal, men ett av de få avtal som vi har ett rent tarifflönesystem. Det är uppbyggt på erfarenhet. En steg och sen den andra stegen är två olika specialistutbildningar. Man har grundutbildning och specialistutbildning, kan man säga. That's it när det gäller löner. Men sen har vi kanske en av arbetsmarknadens hårdaste arbetstidsregleringar i det där avtalet. Det vill säga att man jobbar mellan 06.00 och 17.00, 40 timmar per vecka. Och all tid utöver det är övertid. Och då har ju den här branschen utvecklats så att man rengör ju nu väldigt mycket på restauranger. Ungefär varannan månad. Och en del restauranger vill ha det där gjort på kvällar och nätter. Mm. Vilket gör då att arbetsgivarna får i princip på vissa orter faktiskt schemalägga övertidsarbete.
Det får man väl inte?
Nej, och vi tycker, nej. Dels så får man ju inte det, och dels så tycker vi inte det. För att man ska ju inte ha en schemalagd övertid, utan arbetsgivaren ska ju kunna planera arbetet så man har en 40 timmars vecka och har en bra arbetsmiljö. Och då hade arbetsgivarna idé om att man skulle då öppna upp arbetstiderna för kvällar och nätter, och vi vill ju begränsa det så mycket som möjligt, men samtidigt så ser vi att det finns ett behov, till exempel i restaurangkök, på sjukhus eller på skolor där det är svårt att stänga verksamheten. Men då blev det diskussioner hur våra medlemmar skulle kompenseras för att öppna upp de där arbetstidsregleringarna. Mm. Och efter hårda och långa då förhandlingar så blev vi överens om en preliminär överenskommelse som det formellt blir i våran värld då i tisdags natt, kan man väl säga. Tisdagen till onsdagen tror det var. Mm. Och då är det ju så formellt hos oss att man gör en preliminärt handslag där på natten, och sen så ska ju vi anta det i vår förbundsstyrelse. Och det är därför alla sådana här överenskommelser är preliminära tills det där är gjort.
Men det känns klart bra.
Det är klart, och det blev ju då, vi höjer alla tarifflöner med 6,5% på 3 år. Och eftersom det är tariffer så är ju alla medlemmar garanterade 6,5%. Och sen höjer vi de lägsta tariffen, det finns bara en på 22.090 idag. Med 6,8%, så vi höjer 0,1 extra per år. Då har vi tagit hand om LOs låglönesatsning. Mm. Och sen har vi 3 arbetsgrupper som vi ska jobba med. Det ena är då det här att försöka komma på ett bättre lönesystem än det vi har. Kopplat till ett arbetstidsavtal. Och sen har vi stora arbetsmiljöproblem inom det här området. Bland annat så tvättar man sina kläder hemma, man byter om hemma och man jobbar ju på höga höjder och mycket kemikalier. Så det är väldigt mycket arbetsmiljöproblematik och det ska vi jobba med. Och sen har vi problem med utbildningssystemen även här. Lärlingsutbildningar och vidareutbildningar och validering. Så det ska vi jobba med i 3 arbetsgrupper. Så det känns väldigt bra. Vi har en väldigt nöjd delegation också på det här området. Så det känns väldigt bra. Men det var ju sega förhandlingar.
Mm, och det var ett 3-årigt avtal.
3-årigt avtal, precis.
Mm. Men det är bra att komma vidare. Men det som är lite problematiskt, det är ju ändå det där att arbetsgivaren ska kunna planera nattarbete när nattarbete i lag egentligen är förbjudet.
Utan ja,
det ska ju vara alldeles exceptionellt särskilda tillfällen. Och det är det man vill stävja, att det inte blir liksom nattarbete med någon slentrian. Utan det måste ju begränsas på något sätt. Och det är väl det vi får titta på, hur man ska hitta en lösning på det där.
Ja, på sikt.
Mm, på sikt.
Samtidigt så är det många medlemmar som har vant sig vid en extra inkomst när man kör då övertid på de här timmarna, och det blir problematiskt också. Vi måste ju företräda även dem i det här bryggan mellan att man kanske måste öppna upp för lite kvällsarbete, till exempel på skolor och sjukhus och sådana ställen där vi ser att man faktiskt måste rengöra på andra tider, men inte på nätterna behöver man inte, men kanske på lite tidigare på morgonen eller på kvällen.
Men det går väl att hitta några ekonomiska och arbetstidsmässiga lösningar på det där. Men det gäller ju att ta hand om det lite i lugn och ro och inte mitt i en avtalsrörelse som det blev nu mitt i natten och alltihopa.
Men det har varit en väldigt aktiv och bra delegation som har gett oss väldigt mycket underlag och information. Nu är det viktiga med delegationen att de kommer ju direkt från företag och är förtroendevalda och ger oss då branschkunskap när arbetsgivarna kommer med olika förslag, och då kan vi direkt stämma av med dem. Hur kommer det här slå för våra medlemmar i olika situationer? Det är det delegationernas uppgift där. Så det är en väldigt jätteviktig funktion det där med våra avtalsdelegationer.
Mm, och viktigt att de är yrkesaktiva, att de kommer
precis
ifrån arbetsplatserna. Nej, men det är det verkligen. De är till stor hjälp för oss. Och även framåt. Vi kommer ju prata lite grann mer om förhandlingsläget lite senare. Men apropå att alla är så arga, så är det ju fler som är arga. Ja, förutom oss då, men jag tänker på, vi tänkte att vi ska prata lite grann, och det är egentligen efter önskemål ifrån lyssnare som har tagit kontakt med mig på mail, och det handlar om det här med deltidsbrandmännen.
Den historien,
den är ju lite halvgammal, men samtidigt så ser vi ju
många är väldigt arga.
Ja, media fortfarande än idag att deltidsbrandmän säger upp sig och sådär. Och vi tänkte att vi skulle prata lite grann om varför är de så arga då, och vad har vi egentligen gjort och varför. Och det här börjar väl egentligen, kan man säga, förra årets avtalsrörelse då vi träffade avtal för deltidsbrandmännen. Och det är avtalet som då heter RIB.
Räddningstjänst i beredskap, RIB. Ja. Med Sveriges kommun och landsting, eller PACT är det ju som vi tecknade det med.
Mm. Och då tecknade vi ett avtal och där vi löste av en del, vi förflyttade liksom lite ersättningar och så vidare. Och jag tror att någonstans när vi träffade det här avtalet så blev det ju en del uppfattningar om vad vi hade gjort egentligen som har varit rena felaktigheter, ska vi kunna säga.
Ja, men man kan väl säga att det här avtalet är ju byggt utifrån då vi hade en stor basindustri ute i landet. Det vill säga att de här räddningstjänster, beredskapsstationerna bemannades av IF Metallare, pappersmedlemmar och skogs- och trämedlemmar som jobbade på fabriker på orten och gick 3-skift. Och sen så parallellt med det där så gick man då i beredskap. Men i tider av när de här industrierna har försvunnit och man kör inte lika mycket skiftgång och framförallt finns inte industrierna på orten, och då har man haft jättesvårt att rekrytera personal från andra grupper eftersom avtalet har varit väldigt anpassat efter de här tunga skiften. Mm. Och ersättningsmodellen har varit väldigt gynnsam för de som har jobbat skift också. Och det vi såg, det var ju att vi behöver ju det som alltid finns i en kommun, det är de kommunanställda.
Men det kan vi väl säga bara att varför har du kommunalt tecknat ett sånt här avtal? För vi har ju ett eget avtal, ett helt eget avtal som inte har med de här industrierna att göra. Jo, det var ju för att det ändå finns medlemmar som jobbar inom kommunen framförallt. Som till exempel fastighetsskötare, vaktmästare eller på tekniska kontoret eller vad det är för någonting. Och vi tecknar ju vårt avtal för de grupperna som redan jobbar i kommunerna. Och de har inte varit så många bakåt i tiden utifrån att det faktiskt har varit det här tunga dominerande industrin som har varit huvuddelen, eller ja, kan man säga.
Ja. Ja, men det är helt att vi har ju alltid tecknat för de medlemmar som är, jobbar i kommunerna och som också då har en deltidsanställning, kan man väl säga. Det är ju ingen anställning i den formen. Men. Och det vi såg då, det är ju att även om det är några av våra medlemmar som är anställda i kommunerna som är deltidsbrandmän, så finns det väldigt stor potential. Men avtalet var inte så modernt, det vill säga att det var svårt att anpassa för en ensamstående man eller pappan som bara kan kanske vara deltidsbrandman på varannan vecka, eller att du bara kan vara deltidsbrandman på dagtid eller bara kvällstid av olika orsaker eller privata skäl. Och då gjorde vi en del stora förändringar, både i hur man kan förlägga arbetstiden men framförallt ersättningen. Och alla de här ersättningarna är då omhändertagna, så det stora lyftet är ju att alla får ett väldigt stort lyft eftersom vi höjer beredskapsersättningen väldigt kraftigt.
Själva grundersättningen?
Grundersättningen är ju höjd väldigt mycket. Och på det sättet så tror vi, och kombinerat då att man har förändrat arbetstidsreglerna så att man då kan göra andra typer av schemaläggning än vad som möjligt tidigare. Så för vår del så är det här ett väldigt bra kollektivavtal för våra medlemmar. Och det som är lite fel i massmedialt är ju att det är ju tre separata avtal. Det här är ju inte ett gemensamt avtal med BRF eller Vision, utan Kommunal har sitt avtal för sina, eller för våra medlemmar, det är de som anställer kommunerna, och BRF har ju framförallt för de som kanske är anslutna i andra fackförbund också, och Vision har ju andra grupper.
Mm. BRF, vad är det för något?
Brandmännens riksförbund är det, och det började egentligen för jättemånga år sedan som en intresseförening egentligen för de här beredskapsbrandmännen som kanske då är medlemmar i IF Metall eller GS-facket eller Pappers eller elektrikerna på orten. Och då ville de ha en intresseförening för de här deltidsjobben eller vad man nu ska säga. Och Kommunal har inte haft ambition att rekrytera dem där eftersom de varit medlemmar i andra LO-förbund. Och då startades BRF som en intresseförening, och sen för några år sedan så bestämde de sig för att bli en fackförening och har då tecknat ett avtal för den typen av medlemskategorier. Men har ju också idag ambition att rekrytera bland heltiderna, där Kommunal är det enda fackförbundet som har ett kollektivavtal.
Mm. Men jag tänker på att kritiken har ju rört upp mycket känslor där ute i landet, men det är ju också att utifrån att det är BRF som har varit ute väldigt mycket i media och sagt att det är Kommunals fel att det blev så här dåligt och så där. Och då kan man bara konstatera, ett, det är inte dåligt utan det är ett bra avtal. Två, vi tecknar vårt avtal för våra medlemmar, och vad BRF gör, det är ju liksom inte riktigt vår fråga.
Sen, det är ju väldigt mycket desinformation, för att det finns en liten smal grupp som på kort sikt kanske skulle förlora en del, men de är omhändertagna, det vill säga att det är de som har haft mycket OB på kvällar och helger, och de har ju kvar sin OB under hela det här året. Mm. Så får vi utvärdera hur det kommer slå, det nya avtalet kontra deras gamla ersättningar. Så att det känns som att det är väldigt många som skriker för väldigt lite, och det är väl det man är lite förvånad över. Men det är ju ett annat fackförbund som eldar på väldigt hårt hela tiden. Ganska oseriöst.
Oseriöst och har inte riktigt all information. För det är väl bara att gå in och räkna på hur det här slår om man nu tittar på den här grundersättningen och det övriga. Men det är väl så att de här brandmännen som är medlemmar hos oss har ju inte kritiserat det här avtalet, utan det här avtalet ger väl bättre och större möjligheter för våra medlemmar att ta den här typen av
definitivt
jobb också framtiden, och det är ju det vi gör.
Men hur har det kommit sig då, varför har inte Kommunal rekryterat de här andra då?
Nej, men det har ju varit så, som du säger, av tradition, att vi har ju varit överens om att inte göra det, därför att man inte ska behöva vara dubbelansluten i två fackliga organisationer som till exempel IF Metall och Kommunal. Och vi har inte haft några ambitioner att ha de här deltidsbrandmännen hos oss, utan vi har ju varit bakåt i tiden överens med BRF att det är de som tecknar de här avtalen. Men att de ska göra anspråk på heltidsbrandmännen, det sätter vi absolut P för. Dessutom är det så att att det, om det är så att kritik framåt riktas mot Kommunal för att vi träffar avtal för våra medlemmar, så känns det inte det något bra.
Nej.
Så att det är ju liksom att man uppviglar sina medlemmar emot Kommunal känns ju.
Men sen blir det ju en konstigt utmaning för oss givetvis att de här som är medlemmar i andra fackförbund att vi inte har företrätt dem. Så det lär vi väl få återkomma i den frågan.
Det kanske är så att vi måste
bara rekrytera dem.
Ja, fundera på det.
Mm.
Ja, men då gör vi så att vi utreder frågan och återkommer.
Det låter bra.
Det tycker jag med. Ja, men hörru du, det är fler som är arga.
Många är jättearga nu i den här ankdammen som vi brukar prata om. Och ja, den här ankdammen är de här centrala förhandlarna på arbetsgivarsidan och den fackliga sidan. Det är argt överallt känns det som. Eller i vissa delar av ankdammen. Vilka är arga och varför?
Ja, vilka är arga nu då? Man kan väl säga, utan att överdriva, så har det ju varit ganska mycket varsel och konfliktvarsel ska man väl säga.
Men det är inget som har brytit ut än, va?
Inget har brytit ut den med vetläge. Men framförallt så har det ju varit varsel mot Almega, arbetsgivarorganisationen Almega. Och då har det ju varit Fastighet som har varslat på två områden. Men gjort upp. Senast igår gjorde man ju upp på
sitt specialavtal, va?
Specialserviceavtal. Så att den löste sig. Seco har ju varslat. Och man kan väl säga att tonen mot Almega är ju väldigt hög. Aftonbladet skrev häromdagen, Ingvar Persson, att Anna-Karin Hatt är Sveriges vanligaste kvinna.
Är inte det där ett övertramp? Liksom? Jag tycker det. Alltså, man kan ju tycka vad man tycker vill om de här arbetsgivarna, men att skriva en ledare och påstå att Anna-Karin Hatt är Sveriges farligaste kvinna, det är en rubrik. Det är väl att det är inte lite att ta i.
Ja, Anna-Karin Hatt, hon är ju då
VD
för Almega ska man ju säga då också. Och ja, farligaste kvinnor, jag vet inte vem.
Det måste väl finnas några med.
Jag tror att om man googlar på Sveriges farligaste kvinnor så finns det nog några fler som är farliga än hon. Men ja, man kanske tänker att hon är då farlig utifrån lönebindningsmodellen. Det var ju också igår tror jag det var, eller häromdagen i alla fall, så var det ju så att Seco skrev en debattartikel i Aftonbladet som skriver, rubriken blev "Vet hut, ni är som huliganer Almega". Och man kritiserar Almega väldigt, väldigt hårt i det här. Och att man säger ju att det finns en konstruktiv samtalston och man för förhandlingar med alla arbetsgivarorganisationer. Men att Almega är särskilt svårt att föra förhandlingar med och att Almega är stenhårda mot det här märket och att det inte går
låglönesatsningen
och så vidare. Så att tonen är ju verkligen hård kan man säga från de fackliga organisationer nu som har varslat och mot Almega.
Men även mellan LO och Svenskt Näringsliv är ju debattklimatet rätt hårt.
Ja, omkring det här märket.
Ja.
Ja, vad det nu är. Fortfarande kan man ju tycka att det är väldigt konstigt hur den här frågan har, liksom, vilken vändning det har tagit. För det som vi har pratat om tidigare i podden så var det ju så där att apropå märket då, så tecknade industrin ett avtal på 6,5. Och utöver det så fanns det en låglönesatsning som då såg ut att alla under 24 000 lyftes upp kan man säga som om de skulle ha tjänat 24 000. Ja. Och då blir det lite mer pengar till de här potterna som vi har pratat om tidigare. Det blir lite större pott om det finns många lågavlönade på ett avtalsområde kan man väl säga. Och då trodde ju vi att när det där märket var klart och låglönesatsningen på hela industrin, det var ju många avtal som träffades då 31 mars, att när det där var på plats så var det liksom frid och fröjd, va? Och bläcket hann ju inte torka förrän Svenskt Näringsliv var ute och sa att nej men hallå, det är bara 6,5. Och sen kör de ju mycket reklamkampanj där de skriver då att industrin har träffat märke på 6,5 och så rabblar man upp en massa fackliga organisationer som då har gjort det. Samtidigt som alla som har tecknat avtal å ena sidan då säger att ja men vi har nu fått 6,5 plus en låglönesatsning.
Alla utropar sig som vinnare konstaterar hittills.
Alla utropar sig som vinnare, men man kan ju fundera över den här skilda synen. Och det är ju också ganska hårda tongångar emellan Svenskt Näringsliv, kan man säga, vd och vice vd och LO. ordförande och avtalssekreterare i olika debatter. Och Svenskt Näringsliv skriker ordning och reda, 6,5 måste gälla, och LO säger att vi har en låglönesatsning och det är det som är en del av industrimärket, att det som ska vara.
Men hur ska det här sluta då? Vad tror du? Liksom, det är ju, när kommer den stora elddopet då man inte kanske kan säga utropa sig som segrar båda två, utan det blir väl åt något håll liksom?
Man kan säga att ändå att de här avtalen nu som Fastighets, ja, senaste som träffades igår, det var ju ett rent avtal där det finns en låglönesatsning. Det går väl inte att säga något annat. Men sen känns det ju lite grann som att alla, alltså 6,5, ja, och sen å ena sidan säger facken 6,5 plus lite till. Men ändå så pratar man 6,5, så att det är väl 6,5 glida lite åt plushållet då lite grann. Så frågan är när man kommer till eldprovet då. Ja, det lär väl vara lite senare här när vi har avtal som...
Liksom, har lite lägre medellön.
Ja, som måste ha lite mer i låglönesatsningen. De här ganska få kronorna som ändå har varit på de här avtalsområdena nu som har varit föremål för de här eventuella konflikterna. Liksom. Så att,
men om vi går tillbaka till den här grunden. Varför är alla så arga? Det är ju oerhört hårda tongångar kan man ju säga. Det är huliganer och det är Sveriges farligaste och det är hej och hå liksom.
Ja, på något sätt.
Varför blir det så där?
Ja, varför blir det så här? Ja, man tror ju liksom att det som vi sa här, att när man har gjort upp och varit överens och tagit varandra i hand i ett kollektivavtal, att man står för det på något sätt. Och det är väl det som har hänt här, att man inte riktigt har varit överens om vad man har varit överens om. Och det är klart att på våran sida, på LO-sidan, så är ju den här låglönesatsningen jätteviktig, för det är ju det som vi liksom har enats.
Det är det som är LO-samordningen.
Det är det som är LO-samordningen, och för oss, för att liksom hålla ihop arbetstagarna på arbetsmarknaden, LO-kollektivet, så betyder det ju oerhört mycket att de lågavlönade får lite mer. Och det här vill ju inte uppenbarligen
arbetsgivarna
och Svenskt Näringsliv i spetsen ha då. Samtidigt så löser man det. Man har ju löst en massa jävla avtal under våren här där det finns låglönesatsning. Det har vi ju själva gjort. Och man hittar lösningar på den där frågan på något sätt. Men det som har varit viktigt för oss, det är ju att vi säljer inte några villkor för att få de här låglönesatsningarna. Och det har vi heller inte gjort.
Men på hela arbetsmarknaden, hur mycket skulle den här låglönesatsningen kosta ungefär i löneutrymme?
En tiondel.
0,1% då?
Totalt på hela arbetsmarknaden.
Oj. Sverige går i konkurs på det.
Säkert.
Ja. Så istället för 6,5 så blir det 6,6 då? Det...
Totalt sett, ja.
Ja,
precis.
Det är det alla bråkar om.
Det är jävligt mycket att vara arg över och bli osams med hela...
Ja.
Det som är lite tråkigt med de här höga tongångarna, tänker jag, liksom, det är ju också att man ska ju leva med varann sen.
Ja, det är ju den här modellen vi har. Att man...
3 år ska vi jobba ihop
umgås,
nu och hitta bra lösningar på andra frågor. Ofta i arbetsgrupper som vi ska jobba och sådär. Men hur är det med oss och Almega då? Kan vi berätta lite grann om att vi har ju 10 avtal nu här före sommaren som löper ut. Nej, vi har 10 avtal som löper ut under året ska man
på
väl
Almega,
säga.
Ja.
På Almega. Vi har
allt från ambulans till städentreprenad. Vi har
hästsporten,
och hästsporten,
personliga assistenter,
hushållsnära tjänster.
Och det är ju ett helt gäng som löper ut nu.
Och förskola och skola höll jag på att glömma.
Det också, ja. Ja, sista juni kommer
det första
väl,
ut.
Ja. Ja, det är det som vi har på Almega. Jag tror att det är 5 avtal som löper ut då.
Mm.
Några avtal sista juli och sen kommer resten lite senare på året. Men jag hoppas verkligen att man kan väl säga generellt bakåt i tiden så har ju vi haft ett bra relationer med Almega och vi har alltid kunnat komma överens om avtal där utan jättestora bekymmer måste man säga. Så att jag hoppas att vi ändå kan landa i bra avtal för våra medlemmar när vi väl kommer dit.
Ja, vi har inte ens växlat på något område än. Jo, på
personliga assistenter
har vi växlat ökande.
Och det är ju ett särskilt problematiskt område. Där handlar det ju inte om riktigt om löneökningarna på det sättet, utan där är det ju en bransch som har bekymmer av andra anledningar, och det är egentligen det som staten betalar ut till, eller de höjningar som staten bestämmer vad den här assistansersättningen ska vara.
Ja, men det är en väldigt speciell bransch eftersom staten genom LSS-lagstiftningen bestämmer hur många timmar en individ eller en brukare har rätt till, och sen bestämmer de också hur mycket det där får kosta.
Mm.
Och mitt emellan den där två hamburgerbröden sitter kommunal och vårdföretagen och ska försöka, och KFO med flera, och försöka förhandla avtal.
Mm.
Och den där hamburgerbröden blir hårdare och hårdare och mer tajta, så kan man väl säga. Där sitter vi som en hamburgare i mitten.
Ja, men fan, det är skruvs där numera. Det är inte ens ett hamburgerbröd, måste jag säga. Men,
det känns som att vi blir kokta levande av regeringen just nu. De höjer inte den här assistentersättningen så mycket som lönerna ökar. Och det är klart att till slut så blir det ett problem då det inte finns pengar i företagen att betala ut löner. Eller de löneökningar som övriga arbetsmarknaden får. Vi behöver närma oss den gränsen, kan man väl säga.
Vi börjar närma oss den gränsen, och jag är ju jätteorolig för att även om det nu skulle vara så att vi skulle träffa avtal med vårdföretagarna och få löner, så är det ju så att de här företagen måste ju då kliva av, därför att de har inte råd med de löneökningarna. De får inte kompensation från Försäkringskassan, och den enda inkomsten de här företagen har är ju assistansersättningen, ska man ju klart för sig.
Och det ska inte bara gå till löner, utan det ska ju gå till introduktion, kompetensutveckling, administrativ personal, företagshälsovård och andra saker.
Ja, så det är komplicerat. Det måste vi väl ändå flagga upp för. Men vi hoppas att vi kan lösa det här med vårdföretagarna. När vi, nu, vi har inte börjat förhandla, men vi har lämnat krav har vi gjort. Ja. Men vi ska ju börja förhandla här inom några veckor, kan man väl säga.
Och förra året så fick vi ju vassla.
Ja, då fick vi,
då fick vi medling, och så fick vi ju samma löneökningar som övriga arbetsmarknaden.
Mm.
Så det blir, och det ser inte lättare ut det här året. Så. Nej. Det kan vi flagga för.
Det kan vi flagga för, men det lär vi återkomma om när det närmar sig liksom, vad som händer på det området. Ja, så att vi får väl se hur det blir på Almega-fronten. Men jag är inte så rädd för Anna-Karin Hatt, och jag tror inte heller att hon är Sveriges farligaste kvinna, om jag ska vara ärlig.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Nej.
Ni får väl googla där ute på Sveriges farligaste kvinna, får vi se vad det är Aftonbladet jämför henne med.
Ja, vem som dyker upp där.
Ja.
Men sen var det något som hände också som var en positiv överraskning, kan man väl säga, för Kommunals medlemmar. Och det är det som har varit uppe så många år, kan man säga. Karensavdrag.
Mm. Vad är det för någonting då? Det är ju liksom karensdag och karens. Vad är skillnaden, och varför slår det så hårt mot kvinnodominerade yrken?
Men det är så här att ja, säkert. Jag vet inte så länge som jag har funnits. Jag på att säga. Nej, men egentligen inte så länge som jag har funnits. Utan så länge karensdagen har funnits. Den har ju funnits ganska många år. Så har ju...
Och den har ju pendlat hur många dagar den har varit.
Ja, det har precis så. Hur mycket och sådär. Och kan man säga att sen karensdagen infördes, då har ju vi på varenda kongress haft massor av motioner om att våra medlemmar vill ju att man ska ta bort den där karensdagen. Den har ju också funnits med i avtalsrörelsen, att vi genom i kollektivavtalen ska ta bort karensdagen. Men det som är problemet är att man får inte avtala bort en karensdag i kollektivavtalet. Det liksom medger inte den där lagstiftningen där karensdagen...
Sjuklönelagstiftningen.
Nej, precis. Man kan inte ta bort den helt enkelt. Utan, då har vi fått fundera på hur gör man istället. Och då blir det en politisk fråga. Och det som då kongressen har beslutat att vi första hand ska driva, det är ju vi vill ju ha bort karensdagen, vi vill inte ha någon karensdag. Men som ett första steg och ett första led så har vi flera år nu drivit frågan. Och särskilt nu det här sista åren, kan man säga, att man istället ska göra ett karensavdrag. Och då innebär det ju att... De som till exempel har långa turer eller långa pass, de som jobbar natt, de får ju väldigt mycket avdrag. Om vi som jobbar 8 timmar om dagen får ju 8 timmar i ett karens.
Så är vi medlemmar som kör ibland 12 timmar i sträck, och då får de 12 timmars karensavdrag idag.
Och det är en jättestor del utav månadslönen som försvinner ekonomiskt i ett karens, i en karensdag. Och det som införs nu, eller ska införas, vart det beslut, eller
ett förslag
om, som då ska till beslut. Men det som det verkar i alla fall, så finns det en ganska stor politisk enighet kring det. Det är ju att en viss del, att man kan inte dra så stor del som det är idag, utan det är väl...
Jag tror att deras utgångspunkt är att det ska vara för dem ungefär proportionerat lika mycket som de som jobbar 8 timmar per dag, ja. Att man ska ha samma avdrag. Jag tror det är så de, när jag läste artikeln.
Ja, så är det.
Vi får se när de...
Ja, vi får titta närmare på den där, men det är ju ändå att de som jobbar långa pass, de som jobbar natt och så vidare, tjänar på ett karensavdrag istället för karensdag.
Och det kan ju vara flera, det kan ju vara flera 100 kronor i månaden eller 1000 kronor kanske till och med. Man har haft väldigt mycket OB och långa pass. Så det är ju en jätteviktig fråga för våra medlemmar som har, precis som du beskrev, har jobbat långa pass eller nätter och kvällar och går ihop.
Och det här skrev vi ju en rapport om för ett par år sedan och överlämnade också till politiken. Så att det här är ett krav från Kommunal som vi har efter den rapporten då och efter kongressbeslut drivit, och nu äntligen nått framgång med den. Så tack Annika Strandhäll.
Tack Annika Strandhäll, ja. Mycket bra jobbat.
Mycket bra jobbat.
Lyhört.
Japp. Så det vi ser fram emot det där. Eller våra medlemmar framförallt ser fram emot det där.
Vad ligger i röret närmsta tiden här nu då? Vad ska vi göra nu?
Vad gör vi nu? Ja, vi gör väl det vi alltid gör, håller jag på att säga. Alltså, vi fortsätter
vårt förhandlande.
Vi fortsätter vårt förhandlande. Vi har ju väldigt många avtal som har löpt ut sista mars och sista april. Så de medlemmarna som jobbar på de avtalen funderar säkert på vad som händer och varför det är väldigt liksom tyst. Och det är framförallt då kan man säga det stora området är ju KFS.
Kommunägda bolag.
Ja, kommunala bolag där avtalen har löpt ut. Och man kan säga att vi förhandlar på för fullt på de områdena. Men det finns några frågor som arbetsgivarna och KFS vill lösa med samtliga fack. Och det är väldigt många motparter. Och vill ha en del frågor liksom klara i ett paket med alla fackliga organisationer innan man träffar avtal med var och en.
Och då hamnar man på sådana här, vi kallar det på förhandlingsbord, man blir på vänt.
Man blir på vänt. Och nu kan man väl säga att vi är lite på vänt. Och det, i de här växlingarna och paketen som då ska göras med KFS, så finns det en mycket bra saker för våra medlemmar också. Så därför vill vi liksom inte... Så vi får väl avvakta lite grann. Men vi hoppas att ganska snart ändå komma igång där igen. Likadant så har det ju varit inom Svenska kyrkan. Där har vi också haft avtal eller förhandlingar hur länge som, jag tror vi har pratat om det på den här podden flera gånger om. Känns det som sådär. Men om allt går i lås så blir vi klara här inom de närmaste dagarna. Vi är i princip klara, har också där väntat på tjänstemännen. Men nu blir vi i alla fall klara med våra förhandlingar och kan gå ut med det.
Men vi hoppas väl helt enkelt att vid nästa avsnitt så har det rasslat på framförallt på KFS, kommunägda bolag och kyrkan, och förhoppningsvis också arbetsgivaralliansen, våra skolavtal där. Jag vet att vi ska försöka köra klart i början på nästa vecka.
Mm. Sen det som är lite kvar nu också, som är en liten eftersläntrare kan man säga sen förra året, men som måste liksom göras klart, precis som vi gjorde på SKL, det är ju att vi har ett treårigt avtal på KFO, vård och omsorg, där industrins märke ska vara liksom vägledande, och då måste det avtalet, vi måste siffersätta det avtalet.
Och det är kooperativa?
Det är kooperativa vård och omsorgen, och där ska ju pengarna, lönerna ska ju ut 1 augusti, så att vi har ju lite tid på oss, men vi vill ju vara klara så att man lokalt kan börja förhandla om de här.
Det finns ingen anledning att vänta.
Det finns ingen anledning att vänta. Så att det ska också på plats snart nog. Så att vi har lite att stå i här. Vi har också pågående förhandlingar på SLA vad det gäller jordbruk, djursjukvård och trädgårdsodling. Så att där fortsätter vi förhandlingarna. Ja, där pågår det förhandlingar idag och vi fortsätter nästa vecka också. Så att vi håller igång. Och hoppas att bli klara med dem också så småningom. Men vi får väl, ska vi återkomma med den här podden? Det ska kanske inte gå så där långt emellan då.
Nej, det verkar inte så. Vi får ju, folk blir arga om det driver för länge av den här tittarskaran vi har.
Ja, vi ska inte göra folk arga, utan vi ska göra våra lyssnare mycket nöjda. Och därför återkommer vi
Ska du lova någonting?
Nej,
eller vadå?
Jag tänkte precis,
man gör inte det.
Jag tänkte precis säga något här, men jag skiter i det nu. Utan vi
återkommer.
Håll utkik.
Ja, precis, så snabbt vi kan här. Ja. Och kom då gärna med tips. Nu blev det väldigt mycket avtalsrörelse idag. Mm. Det var lite syftet också. Vi heter ju förhandlarna också. Men kom med tips och idéer till vår redaktör här, Kawa, som sitter här jämte oss. Och ge tummen upp nu. Och kom med tips och idéer på ämnen, så ska vi försöka surra om dem.
Och det går att mejla till dig och mig också.
Ja, absolut. Det är många som gör det också.
Lenita.granlund@kommunal.se.
Ja, och johan.ingelskog@kommunal.se.
Ja, och då får vi väl avsluta för dagen och säga hej, hej.
Ja, tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Ha en trevlig dag. Hej.
Hej då.